Roten som vill är rubriker i en del tidningar om konkreta, verkliga saker som existerar och händelser som har inträffat men som kan tyckas vara otroliga. I detta program, en inspelning från den 30 juni 1970 i Borgvattnet i samband med att köpman Erik Brännholm presenterade gamla pressgården han köpt och förvandlat till turisthotell, fanns på plats också kommunister Erik Lindgren. Han blev riks, ja rent av en världsbekanting för sina upplevelser i den gungstol. Han påstår sig ha blivit knuffad ur i slutet av 40-talet. Den gungstol som köptes av Povel Ramel i en auktion i Hylands hörna någon gång på 60-talet vill jag minnas. För ett par veckor sedan varnade kommunister Mats Pelo i Nordingrå för tilltron på okulta ting och händelser. På grund av att flera rörelser som idag har seanser och sammankomster fått allt för stort fotfäste i Sverige. Men det som kommunister Erik Lindgren sa sig ha upplevt sipprade ut till tidningar och radio och skapade en psykos av då sällan skådat slag. Ja, så här berättade Erik Lindgren om telefonsamtalen som tydligen var både långa och många.
Ja, snälla, snälla, pastorn sa han. Och han sa snälla många gånger. Han kände sig som en gammal sliten grammofonskiva som då och då fastnar ett spår.
Med melodramisk röst, men också med stänk av humor och perspektiv på det hela, berättade kommunister Lindgren också om hur tidningar och radio gjort honom mer eller mindre fredlös, eller vad man ska säga. Han fick vid pressträffen i juni 1970 också frågan om när denna osannolika händelse hade inträffat.
Ja, det var på vårkanten och det var vid ett tillfälle jag tyckte jag nu skulle jag ha det riktigt skönt. Jag hade väl skött mitt jobb och jobbat undan det jag skulle göra. Och jag var ganska nyinflyttad här i gamla prästgården. Och då så plockade jag ur skrubbar och vindar och förråd fram pinaler och grejer. Jag höll ju på att möblera det och det tar ju sin tid. Och jag hade ju böcker och jag är ju en gammal fanatisk bokvän. Och så råkade jag hitta en bok som jag hade fullständigt glömt bort. Och det här har jag inte berättat för några journalister. Men det kan ju ha sin poäng just nu här. Jag hittade en gammal bok av den där typen som var sin tids pocketböcker. Det var väl Åhlén och Holm eller Bonnier möjligen som gav ut 25-års böcker. Mm. Det var fina klassiska verk och allt möjligt. Och jag hade av mina goda vänner i Östersund och min skol- och barnkamrat. Barndomskamrat, jag vill inte nämna namn. Fått en massa sådana där 25-årsböcker vid tillfälle och de var inbundna och fina. Och då tog jag den där boken och jag minns blotta boken att hålla i den påminner mig om många glada år och det var något nostalgiskt heter det på tidningsprosa över det hela när jag slog mig till ner i gungstolen för att avnjuta denna bok som jag hade fullständigt glömt bort. Och nu kommer det, vem hade skrivit boken? Jo, Marie Corelli. Och det ligger redan där i det namnet att hon behandlade gärna vad vi kunde kalla gränsfenomen mellan den här världen och något annat. Men boken jag hade, den hette Prins Lucio. Och det kan ju ge vissa associationer till Lucifer. Och det ska det ju göra naturligtvis. Ja, jag satt fascinerad och glad och förtjust och läste den där boken. Och så började gungstolen på att röra sig. Jag förnam det att inte jag utan stolen började röra på sig. Och Jag har ju haft många år bakom mig innan jag hade nått den där stunden då jag nu satt i gungstolen, hade gjort diverse erfarenheter och har väl en konstitution som disponerar för en del saker. Så jag råkade inte i någon panik. Jag vågar nästan påstå att jag var nästan lite blasé mot sånt här. Så att jag var en häpen nyfikenhet närmast. Jag tänkte, vad konstigt då. Och sen har man ju läst, hade man ju läst så mycket fysik i skolan och läst om lagarna för tyngdpunkten, och det fanns olika sorters jämvikter, statisk och labil och allt vad det hette. Och jag visste ju att gungstolen, en gammal hedlig gungstol, på sina medar har det som kallas den döda punkten, över vilken den framåtgående rörelsen absolut inte kan gå enligt naturens egna lagar utan att en särskild extra kraft ingriper. Och med en viss nyfikenhet så inväntade jag den där punkten. Och den gick över denna punkt och skällde mig ut. Och allt gick inte alls som tidningarna skrev. För i reportagen så hoppade ju nästan hela presskåren här och hade sig. Det gick i vad som nu kallas slow motion. Och jag tänkte, vad som också besannades, att om jag nu berättar om det här så säger de, äsch, du har somnat och du bara hasar ner och du har i någon dröm den där sekunden drömt det här. Och då tog jag och satte mig en gång till i gångstolen. För var jag inte vaken första gången så kunde jag garantera alla som jag skulle berätta för att andra gången så var jag då klarvaken ända ut i var nerv. Och såg alldeles extra noga till att inte skulle stolen röra sig med mig som någon motor. Och jag satt mig så långt tillbaka jag kunde för att placera systemets tyngdpunkt så långt bak som möjligt. Och så började jag läsa igen och det hände ingenting. Men efter en mycket kort stund så upprepades det där. Precis likadant. Och den närmade sig den här döda punkten. Och det var då jag också förnam. Jag hade liksom en obeskrivlig känsla av att den här rörelsen var vållad av någon kraft som fanns bakom gungstolen.
Ja, kommunister Erik Lindgren fick förstås också frågan om han hört från präster som tjänstgjort före honom hade hört av sig om liknande upplevelser.
Jag är väl i hög grad poet och konstnär, men det finns någon embryo till en vetenskapsman i mig också. Och det är väl därför jag hamnar i antroposofin. I alla fall, jag tänkte nu ska jag ta och skriva till präster som har varit här. Och höra, be dem berätta vad de har varit med om. Och jag hann få 3 svar när det här tidningsrabandet bröt ut.
Vad hade de upplevt, de som svarade då?
Ja, ett är särskilt märkvärdigt. Vi hade inte haft några som helst förbindelser. Vi visste vem som var vilken, men vi hade ju inte haft någon anledning att överhuvudtaget prata om den här pressgången. Och jag hade ju noga noterat både en och andra. Och då ska ni ha liksom i minne att jag ända sedan småskolåldern genom bibliotekarien på länsbiblioteket i Östersund är matad med teosofisk litteratur. Och har alltså, när jag då kommer hit efter gymnasium, studentexamen och nästan så många år i Uppsala som man höll på att bli överliggare. Och jag hade alltså byggt upp och specialiserat mig på buddhism och sånt där. När jag alltså råkade ut för sådana här fenomen, då hade jag allt det där också, hela den där bakgrunden till att kolla och bedöma det hela efter. Det var den här prästen som svarade och som var så intressant. Och jag kan ju här säga, men det får på inga sätt komma i några tidningar och inte i någon radio heller. Det var den Hedlund vars pappa hade varit präst här. Han kom alltså att tjänstgöra här där hans barndom, hans hela familj hade bott. Vad skrev han då? Jo, han skrev lite allmänt och så kom han till något verkligt specifikt och konkret. Där jag läste rad efter rad och tänkte, ja men det där stämmer. Det är ju precis vad jag har upplevt också. Jag tyckte det var intressant att notera. Och vad hade han upplevt? Jo, att man efter en viss tid på eftermiddagen inte borde vara på expeditionen här nere. Det var efter en viss bestämd timme som det var oroligt. Och vi lämnade därhen hur det kunde yttra sig. Alltså för det första, det är oviktigt i brevet att efter en viss tidpunkt så börjar oron. Men det tar längre tid än beräknat och han överskrider den där tiden då man inte borde vara där nere. Och då skrev han ungefär det. Jag började arbeta under allt hårdare press och jag märkte att min andning förändrades. Det var då jag observerade mig. Tänkte jag, vad konstigt, också han har märkt det. Att ens andning är påverkad. Man fick inte andas som man ville. Och det är svårt att beskriva det där. I alla fall, det är så att det upplevde jag flera gånger. Att jag fick inte andas som jag ville. Och som var det naturliga för mig. Ja, och han fortsatte och jobbade. Och gav sig inte. Och han arbetade under allt hårdare press. Med allt mer besvärad andning. Och var inte måttligt glad när han då hade fullföljt beslutet. Det ska man göra. Då det hör till all framgång i det andliga också.
Han stängde dörrarna och så skulle han gå den korta vägen ut till dörren, ut till farsten där nere. Och så skrev han, jag måste gå så bakåtlutad. Observera det ordet. Så bakåtlutad som man går i stark medvind. Och har den som har varit i fjäll och haft vind i ryggen vet hur stark en vind kan vara i ryggen. Man kan ligga på den, inte sant? Och det var helt enkelt någonting som föste på honom. Vad den nu är, det vet inte jag.
Han måste alltså gå så bakåtlutad som han går i stark medvind. Tänk dig på de här få metrarna där nere. Det säger en del om hur det kändes i ryggen. Och det där påminner på något sätt alltså om den här gungstolen. Det är en kraft som kommer någonstans bakifrån och föser framåt.